Varsågoda och sitt. Ja, kära vänner. I evangelierna så märker vi att tiden kring Jesus sista vecka, som slutar med att han dör på korset och uppstår från de döda, den upptar en väldigt stor del av alla fyra evangelierna. I Lukas så har vi 24 kapitel. Och Lukas skriver redan i kapitel 9, vers 51. Så använder han en väldigt märklig formulering. Och så skriver han så här, om jag översätter bokstavligt från grekiska. För märkligt nog var det inte på svenska från början. Det är nästan ofattbart, men det var inte det. Och då skriver Lukas så här. När tiden var inne för Jesus att vända sina steg mot Jerusalem, fixerade han sitt ansikte och började gå dit. Fixerade sitt ansikte. Det är en ganska märklig formulering, och nu är det direkt översatt för att bara fånga in det där. Det Lukas verkar fånga in, en ganska lång tid innan Jesus ens kommer till Jerusalem vid den där sista påsken, det är att han verkar fånga in någonstans att när Jesus skulle gå mot Jerusalem, så är det som att Lukas målar fram att han möter ett ohyggligt tryck som kommer emot honom. En enorm press som kommer och vill trycka bort honom så att han inte går upp till Jerusalem den där sista gången. Och Jesus måste stålsätta sig för att bana väg upp mot Jerusalem den där sista gången då han skulle lida och dö, försoningsoffret för hela mänsklighetens synd. Det är som att Lukas målar upp Jesus som mänsklighetens unika isbrytare. Jag vet inte om ni har isbrytare ute på Storsjön, men det kanske ni inte har. Men ni har nog sett en isbrytare åtminstone på TV någon gång. Och ni vet, en isbrytare som mullrar fram i den väldiga tjocka isen. Och man kan höra det här ljudet när isen tvingas bana väg för isbrytaren som går rakt fram. Det är lite grann bilden som Lukas och alla fyra evangelister målar upp när det gäller Jesus sista monumentala vandring upp mot Jerusalem. Och det är någonting som förändras i atmosfären. Det märker vi på apostlarna runt omkring, och vi märker det på folk som möter Jesus. Vi hör till exempel om en hel by som vägrar ta emot Jesus. Det måste ha att göra med att de någonstans anar att någonting har förändrats. Det är någonting som håller på att komma mot ett klimax, mot ett avgörande. Intensiteten håller på att gå upp. Det är en spänning så att luften vibrerar när Jesus är på väg upp. Flera veckor innan påsk, den där sista gången han skulle lida och dö för dig och mig på ett kors av trä. Och så kommer Jesus upp nu, som det verkar, några veckor innan påsk. Och om vi tänker oss nu att ni sitter på Olivberget, har hazetim på hebreiska. Ni har väl lite fantasi, har ni inte det? Eller hur? Lite att kan vi ta fram vårt barnasinne här. Om vi då tänker oss att ni sitter på Olivberget. Och vi tänker oss att näsorna, jag vet inte vad det är för väderstreck här. Men låt oss säga att näsorna är vända västerut. Det är åt det hållet, ja. Men vi vänder runt det. Men ändå. Så där, nu är det här västerut för en stund. Det klarar ni, eller hur? Då har ni framför er Kidrondalen under, med Getsemane längst ner. Och på andra sidan, lite under er, men också uppe på en höjd, har ni Tempelberget, centrum för hela världen enligt Bibeln. Det är det ni ser när ni sitter på Olivberget och tittar västerut. Norrut så går bergskedjan bara vidare. Söderut samma sak, och cirka 15 kilometer söderut har vi Betlehem där Jesus föddes. Och det här hållet har ni grönskan. Här har ni regn. På toppen har ni den skarpa gränsen mellan grönskan och öknen. På andra sidan är det karg, fruktansvärd, mycket vacker, men ändå fruktansvärd öken. Tittar ni åt det hållet ser ni hur det bara går neråt och neråt och neråt. Hela vägen ner till döda havet, jordens lägsta punkt. Det är där ni sitter. Precis bakom er, ni har ju Jerusalem framför er. Men bakom er, ett stenkast, har ni Betania. Det fattigas by som det betyder på hebreiska. I den här lilla byn så bor det tre personer. Marta, Maria och Lazarus. Känns de igen? Bara ett stenkast från själva krönet. Nu kommer Jesus dit ett par veckor innan påsk. Redan håller tusentals och åter tusentals människor på att strömma upp mot Jerusalem. Från söder, från norr, från öster, från väster. Judar och proselyter, alltså icke-judar som har dragits nära Israels Gud. Kommer från hela den då kända världen för att fira påsk i Jerusalem. Och de börjar redan anlända. Det börjar redan bli fler människor i staden och runt omkring. Nu ett par veckor innan påsk kommer Jesus till Betania. Det är inte vilken dag som helst. Det är ett nödläge. Där finns Lazarus som varit död i 4 dygn. Jesus kommer in. Han ropar ut Lazarus från graven. Och en man som har legat i graven och förmultnat under 4 dagar kommer ut livslevande. Du kan tänka dig själv vilken chock, vilken stötvåg som går genom hela folket. Nu gör Jesus inte detta upp i Galileen, utan han gör det nere i det mest centrala av alla platser. Under en tid då tusentals är på väg mot Jerusalem, då spänningsnivån är på väg upp som vi redan sagt. Sen drar Jesus ut i öknen. Befinner sig där under någon eller några veckor. Och så kommer han tillbaks. Och nu kommer han tillbaka på lördag kväll. Och lördag kväll är än idag i Israel en väldigt speciell kväll. Lördag kväll, det är kvällen efter sabbaten. Vilodagen är ju mellan fredag kväll till lördag kväll. Det är den stilla dagen, den lugna dagen, den tysta dagen. Men nu på lördag kväll, om du skulle komma en lördag kväll som igår kväll och vara nere i Jerusalem, skulle du märka att det är aldrig så mycket folkliv ute på gatorna som på lördag kväll. De är aldrig så högljudda som på lördag kväll, och det vill inte säga lite. Det är enormt kommers som är på gång då, mycket folk. Just den här lördag kväll då alla är i rörelse, var det också 2000 år sedan, så kommer Jesus tillbaks till Betania. Och ryktet går över hela staden med omnejd. Han som uppväckte mannen som var död i 4 dygn. Han har kommit tillbaka. Nu sitter han i byn där borta. Och han äter kvällsmat med honom. Tror du att det var någorlunda intressant? Jag kan säga att den kvällsmaten ägde inte rum bara med dem. Det var ett antal tusen människor utanför som bara tittade för att få någon liten blick in. Jag menar, Jesus var redan känd sen innan. Men det här gjorde ju att det nådde en helt ny nivå. Så blir det natt. Och så kommer morgonen. Söndag morgon. Det är den 10:e Nisan. Johannes är väldigt tydlig i Johannes evangeliet med att det är den 10:e Nisan. Och Nisan är den judiska beteckningen på en månad som kommer någonstans i mars-april. Och då säger du så här, ja men tack så mycket Hans, intresseklubben noterar. Den 10:e Nisan var den dag som inledde påskfirandet på allvar. För den 10:e Nisan, enligt andra Mosebok 12, då skulle varje hushåll, varje husfader skulle välja ut vilket lamm som skulle bli årets påskalamm. Det skulle vara ett fläckfritt lamm, det skulle vara ett perfekt lamm som skulle väljas ut. Och man skulle ta det från jorden där det var bland de andra djuren. Och ta det in i hushållet, in i hemmet. Skulle i princip behandlas som en del av familjen innan det slaktades sedan 4 dagar senare. Den här dagen nu tar fadern i himlen och visar mänskligheten vem som är hans lamm. Det som Johannes döparen visste redan innan Jesus trädde fram offentligt. Första gången Johannes döparen kommenterar Jesus i Johannes 1 så pekar han på honom och säger: se Guds lamm som tar bort världens synd. Det är den 10:e Nisan. Det är tidig söndag morgon. Och vad händer? Jo, enligt evangelietexten som jag läste för dig nu så talar Jesus om att de ska ta fram en åsna. De befinner sig på andra sidan krönet. Det är söndag morgon. Solen har just gått upp. Och Jesus ber att de ska ta fram en åsna. Apostlarna visste inte just då vad som hände. De är väldigt ärliga med det och jag tycker det är härligt med underbar apostolisk ärlighet. Så apostlarna, de skriver sen i evangelierna att de visste inte vad som hände just då. De fattade inte det där att det var kopplat till Zakaria 12 eller Zakaria 9, profetian. Utan de bara gör det. I lydnad. Och så kommer de till Jesus med åsnan. Och så sätter sig Jesus på åsnan. Och då finns det ju en profetia, den jag nämnde nyss. Zakaria 9, vers 9. En mycket, mycket märklig profetia. Den låter så här: fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Ja, än så länge är inte profetian så märklig. Det var det förväntade. Det finns ett antal texter som talar om hur Herren kommer med majestät och härlighet. Och när han kommer, kommer han med räddningen för alla. Och då kan man jubla, för det är fantastiskt. Men det är fortsättningen som är mycket, mycket märklig. Även om judarna erkände detta verkligen som en högoktanigt messiansk profetia. Men fortsättningen är så här: han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Och det hebreiska ordet för ödmjuk, ona, betyder att böja sig. Det handlar inte om att böja sig på ett negativt sätt och be om ursäkt för att man finns till. Det handlar om att alltid ge Gud äran. Det är vad det handlar om. Ona. Och Jesus nu, han sätter sig på åsnan. Och det är ju just det som gör profetian så märklig. Att Jesus sätter sig på en åsna är ungefär som att säga så här: se, kungen av Sverige kommer inåkande i Östersund. Ja, han kommer inåkande i en Fiat, i en rostig Fiat modell 71. Jag har testat att rida åsna en gång i mitt liv. Och det var väldiga problem. Mycket lättare att rida kamel. Kamel känner man sig som en kung. Man sitter där. Man får bara lära sig att det svänger ganska mycket hit och dit. Men klarar man bara av det så är det går det jättebra. Man känner sig verkligen wow. Lite stöddig så. Man är ju långt uppe. Åsna. Jag är för lång för åsna. Mina fötter stöter i marken. Så sitter du på en åsna. Det som händer är att du ser upp på allt och alla. Du kommer underifrån. Du ser väldigt mycket fötter. Och när nu Jesus sätter sig på åsnan och uppfyller profetian i Zakaria 9:9, den märkliga profetian, så är det perfekta djuret, den perfekta ankomsten för att illustrera varför Jesus kom första gången till mänskligheten. Han kom inte första gången för att regera. Det är hans återkomst. Han kom första gången för att ge sitt liv på korsets trä. Han kom första gången med försoningsoffret. Han kom underifrån. Han kom som en tjänare. Han döptes på jordens lägsta punkt av Johannes döparen. Inte det kristna dopet, Johannes döparen dopet vet vi ju, reningsdopet, men ändå. Så Jesus rider nu över Olivbergets krön på åsnan. Då händer någonting. Någonting händer. Vad är det egentligen som händer? Jag vill läsa i alla fyra evangelierna om att människor strömmar dit från hela Jerusalem med omnejd den här tidiga morgonen. När Jesus precis rider över krönet så är det någonting som förlöses. Och vad är det? Ja, bara Gud vet. Boken Facit finns i himlen. Men ge dig en liten tanke bara. Det finns ett uttryck som kommer igen och igen i Bibeln. Och det är uttrycket en öppen himmel. En öppen himmel. Gång på gång står de profeterna. Jag såg himlen öppen. Petrus, apostlagärningarna 10. När han får visionen om de rena orena djuren. Att hedningarna ska komma in i Kristi kyrka. Då var det också det att himlen var öppen. Och jag kan inte förklara det som händer här på Olivbergets krön på något annat sätt än att vår far i himlen bara låter en öppen himmel stå rakt över Olivbergets krön. Guds närvaro kommer på ett enormt starkt sätt. Och ni vet, andens frukt enligt Galaterbrevet kapitel 6 från vers 22 är ju kärlek, glädje, frid och så vidare. Det bara landar nu på Olivbergets krön. En stark kärlek, en stark glädje, en stark frid. Och Jesus. Fram till detta ögonblick har han inte tillåtit någon offentlig folksamling att hylla honom som den messias han är. Det beror ju helt enkelt på att Jesus inte har kunnat tillåta detta. Varför? Jo, för att om Jesus skulle tillåta människor att hylla honom som den messias han är, då vet han att i det ögonblicket skulle de romerska soldaterna bli oerhört intresserade och de skulle direkt börja märka att vänta, det här är ett riskmoment och kanske tillfångata Jesus omedelbart. Det fanns alltså en spänning i landet, det fanns en spänning i luften, det fanns en ständig risk som man levde med varje minut. Att de romerska soldaterna kunde göra vad som helst, när som helst. Och bland annat därför så kunde inte Jesus tillåta människor att öppet proklamera och hylla honom som den messias han är. Och det utspinner sig ju nästan komiska scener ibland i evangelien. Jag vet inte om du har sett det. En person som har blivit förvandlad, som har blivit befriad, som har blivit berörd av Jesu kärlek. Och så möter han eller hon Jesus eller står inför Jesus. Och du vet, elden är där. On fire. Och personen står liksom och hoppar fram och tillbaka. Har det här självtrycket inifrån. Och Jesus står där bara och tittar på personen och säger med sitt strängaste. Nu får du inte säga någonting till någon. Nu är du tyst. Du säger ingenting. Och personen säger, jag ska försöka. Och så går Jesus runt ett gathörn och så hör han någon som ropar. Jesus är Herre, han har helat mig, han har befriat mig, halleluja. Och Jesus bara himlar med ögonen och säger, okej killar, vi går till nästa by. Får jag säga någonting med glimten i ögat nu? Det klarar ni va? Okej, det här säger jag bara med glimten i ögat. Alltså, skämt, är ni med? Kanske inte så roligt tycker du, men skämt. Men kanske en liten senapskorn av allvar, är du med? Tänker jag så här. Tänk ifall vi någon gång här framifrån för en vecka skulle säga så här. Nu får ni inte evangelisera för en enda person under nästa vecka. Det är förbud här inne att evangelisera. Ingen får gå ut och berätta för någon annan om Jesus. Tänk vad det skulle bli omvänd effekt då. Eller hur? För ofta kan vi ju känna så här, vi står här fram och säger. Gå ut nu och berätta om budskapet om Jesus. Och församlingen sitter och säger, absolut, liksom, ja, de ler. Men initialt, nej men det funkar inte för mig tyvärr. Nej, kommer inte hända. Men tänk vad vi gjorde tvärtom. Sa, ingen får gå ut här för att evangelisera. Vi kanske skulle ha missionsvåg i stan innan nästa söndag. Det var sagt med glimten i ögat. Men det som är intressant att notera är ju den här självtrycket som människor fick när de kom nära Jesus. Jag tror det är det den helige ande vill ge oss. Tror du inte det? Va? Den här elden Jeremia bar på. Jeremia säger att han hade en eld av den helige ande som var så stark här inuti att han kunde inte uthärda den ens när han försökte tränga den tillbaka. Det är ju vad som sker när Guds närvaro, när Jesu närvaro får röra vid oss. Chocken nu för apostlarna, Chocken för de andra runt omkring, där de är på Olivbergets krön, det är nu då att apostlarna, tänk dig dem, se det här ur deras ögon. De hade varit med under 3,5 år. Varenda gång som det var på gång att människor skulle börja hylla Jesus som den messias han är, varenda gång så hade Jesus sagt tyst, nu sticker vi. Nu, här, på Olivbergets krön, med hela staden framför sig, nu bara några dagar innan påsk, hundratusentals, kanske mer än 1 miljon människor redan i Jerusalem. Nu sätter sig Jesus på åsnan, rider över krönet, och det kommer bara en pulsstöt av människor som kommer upp, slänger av sig sina mantlar. Och ni vet, manteln stod för mycket mer än en jacka. Manteln på den här tiden, det var kanske det dyrbaraste man ägde. Manteln stod för skydd. Och manteln stod för identitet. Nu tar människor runt Jesus. När himlen öppnas glömmer vi oss själva. När himlen öppnas förlorar vi oss själva. När himlen öppnas, då håller vi inte igen. Utan då bara vänder vi oss mot Gud och bara vill gensvara på hans kärlek till oss. Och när himlen öppnas så är det allt annat än en prestation. Det är allt annat än hoho, ja, ja. Bengt Pleijel, präst på västkusten, han säger det finns många sukianer i Guds rike. Det är lätt vi blir det, eller hur? Sukianer. Hoho, ja, ja. Men när himlen öppnas, då sker något med oss. Vi glömmer oss själva i positiv bemärkelse. De tar av sig sina mantlar. Och när Jesus rider över krönet så springer människor fram. Många, tror jag, med tårar i ögonen lägger mantlarna framför Jesus. De har väntat kanske i år på att få uttrycka sin kärlek och tacksamhet inför honom som har förvandlat deras liv. Och så tar de palmer. Det är Johannes som ger oss den detaljen att de lägger palmer framför Jesus. Och då tänker vi kanske så här, jo men det är klart att det är palmer, det var ju palmsöndag. Så det är ju självklart. Men tänk bara att det hette inte palmsöndagen då, utan det här var den 10:e Nisan. Allting den här dagen handlade om påsk, om påskalammet. Det hade ingenting med palmer att göra. Att de la palmer framför Jesus är ungefär som att vi skulle komma på midsommar med julgranen. För palmerna hade med lövhyddohögtiden att göra. Som var på hösten, inte på våren. Alltså det var på andra sidan året. Det är den 14-15 Tishri. 6 månader fram. Lövhyddohögtiden enligt rabbinerna. Det var glädjens högtid. Det var dansens högtid. Det var ljusets högtid. Och det var den högtiden då en jude på Jesu tid trodde att då kommer Messias. Messias kommer på lövhyddohögtiden. Ni vet, en av de mest missförstådda sakerna, vet ni vad jag tror det är, i evangelierna. Bara en egen tanke. Jag har hört många skoja, jag har själv också stått för många intressanta förkunnelsedetaljer kring det. Och det är inte fel, det är bara att det finns en detalj till man kan lägga till. Och det är på förklaringsberget. Kommer ni ihåg att Petrus byggde hyddor? Då brukar man säga ibland, ja, men han var lite förvirrad, han visste inte riktigt vad han gjorde. Han visste nog precis vad han gjorde. För ni vet, där strålar Jesus som den Gud han är. Han är både Gud och människa på samma gång, tror du det? Tror du det? Där strålar han som den Gud han är. Han bara släpper lös och visar fullt ut vem han är. Och Petrus tänker helt rätt egentligen. Den messianska tiden har kommit. Lövhyddohögtiden, Sukkot. Vi bygger hyddor. Det är dags. Nu kommer han. Nu förvandlas världen. Nu tar han över. Är ni med? Samma sak här nu på Olivberget. De tänker, det är lövhyddohögtid och påsk på samma gång. Det bästa av alla världar. Nu händer det. Nu tar Messias över. Och de tar sina palmblad och lägger framför Jesus. Det är en profetisk, väldigt stark manifestation. Okej. Okay. Jag ska inte hålla på så länge till, jag lovar. Orkar du ett par minuter till? Tack för det. Det jag då skulle bara vilja gå vidare, måla lite till. Det de säger till Jesus är ju också något oerhört. För det de säger till Jesus, det är ju detta. Och de som gick före och de som följde efter ropade. Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Och ni vet, de talar om fader David. Det är uppenbart att det de säger då när de säger så, det är att de pekar mot han som rider över krönet. Inspirerad av den öppna himlen och den helige ande. Så pekar de mot Jesus, sjunger mot Jesus, tillber mot Jesus och säger om honom, han är på hebreiska Hamelech. Kungen. Han är kungen. Det är det de säger. Han är kungen. Där han rider över Olivberget mot tempelplatsen när påsken närmar sig. Och så det här ropet. Hosianna. Hosianna. Vad betyder det? 17 poäng. Hosianna. Någon som vill? Hopp. Det är väldigt bra. Det är halleluja ju, praise the Lord. Men hosianna är ett slags prisande av Herren, absolut. Så att vi tar 9 poäng för det. Hosianna betyder... Ja, där var det. 17 poäng. Fräls eller rädda oss. Alltså det är samma som Jesu namn. Hans namn betyder ju han som räddar. Så när de nu, ledda av den öppna himlen, lägger palmbladen, tårar inför Jesus, lägger sina mantlar, tillber honom, släpper lös all den här kärleken som de har haft. Och fått mer och mer till honom under 3,5 års tid. Och han har kommit med Guds egen välsignelse och beröring till mänskligheten. När de nu gör det så ropar de till honom. Deras innersta rop, fylld av den heliga ande, är rädda oss. Rädda oss. Det är det de ropar. Hosianna är nämligen inte bara rädda i en normal verbform. En kallform, nej. Hosianna är hifilformen i hebreiskan som är en absolut superintensiv verbform. Så det är liksom inget ljummet rop. Det är verkligen rädda oss. Och ni vet, det är jubel. Det är dans. Det är glädje. Det är tårar. Det är förlossning. Det är befrielse. Men så stannar Jesus upp. När han har kommit över krönet en bit ner så stannar han upp. Och Lukas återger för oss att han chockar människorna för han stannar upp och så börjar han gråta som ett barn. Han är där halvvägs ner mot Kidrondalen och han som nyss mottog tillbedjan, han som nyss mottog alla som bara gav sin kärlek till honom, han själv är nu halvvägs ner för Olivberget. Han gråter som ett barn. Precis som han grät innan han väckte upp Lazarus från de döda. Precis så står han nu halvvägs ner för Olivberget. Och han gråter som ett barn. Det är en aktuell bibelscen, tycker jag, i dessa dagar i vårt land. Tycker du inte det? Att han som är Gud och människa, han gråter mitt bland ett gråtande folk. Han gråter. Han gråter med dem som gråter. Han är ju barmhärtighetens Gud. Han gråter där på sluttningen för att han vet att han ska svara på deras bön. Han ska rädda dem. Men han vet också, och han gråter också för, att hans bönesvar, som alltid när det gäller Gud, är högre och djupare än vad människorna kan förstå. När de ber rädda oss så tänker de på att han omedelbart ska ta över. Omedelbart driva ut romarna, ställa allt till rätta, göra så att det bara blir bra för dem. Men han tänkte långt vidare. Han tänkte på mänskligheten genom alla tider. Han tänkte på alla som någonsin skulle vilja ta emot Guds förlåtelse och kärlek. Och just därför kommer hans bönesvar vara starkare och djupare och långt mer omvälvande än nästan någon som stod där och ropade kunde ana. Vi tror, mina vänner, på en mäktig Gud. Jag vet inte det. Och då, till slut, har jag mycket, mycket kort, innan vi bjuder in till förbön, är, när jag har bett för oss här, så har jag också bara ställt mig själv frågan: vad kan Jesus, Fadern, Sonen och den helige Ande vilja säga till dig när du nu får höra det här och vara med om det här just idag? Vad kan vara hans hälsning? Och jag har ett par mycket enkla punkter som jag bara vill dela, och det kommer gå väldigt snabbt. Det första jag skulle vilja dela, det är då, eller egentligen det jag vill dela, det är någonstans att jag tror att Gud idag bara vill fästa din uppmärksamhet på att de här personerna som kom nära Jesus och jublade och tillbad och drogs in i det hela, de är förebilder för oss. Är du med? Och då kommer något mycket avancerat. Jag vet inte om du kommer förstå det här, för det är så otroligt komplicerat. Punkt nummer ett är då, häng med. Ska se om du kan förstå det här, för det är riktigt komplicerat. Punkt ett är: de var där. De var där. Alltså de vi möter, de som jublade, de som lovsjöng, de som tillbad. Det var de som valde att låta andens kallelse och längtan dra dem upp till där Jesus är. Nummer ett är alltså att de var där. Och då är frågan till dig och mig, mest till mig men kanske också till dig. Frågan till oss är vi där? Är vi där? Och jag säger inte det här som en lag. Jag säger inte som en börda. Jag är inte här för att du ska få dåligt samvete. Men jag vill ändå bara ställa frågan. Är vi där? Varje dag. Varje dag har vi ett val på morgonen. Om vi vill öppna upp bara för att Gud ska vara där. Sa jag 3 timmars morgonbön? Nej, det sa jag inte. Det är jättebra om vi kan be morgonbön 3 timmar. Men de flesta av oss har inte tid för så många timmars morgonbön. Det kanske bara blir någon minut. Eller ett par minuter. Men ändå är frågan, tror jag, från den helige Ande. När vi vaknar en vanlig dag. Är vi där? Eller när det gäller Bibeln. Är vi där? Jag mötte en broder från Afghanistan. Det var ett antal år sedan i Finland. Han kunde knappt slita sin blick från sin egen Bibel. Och så sa han till mig, när han tittade på Bibeln. Så sa han till mig så här: Hans, vi har haft Bibeln på mitt språk i 3 år. Då fick jag syndanöd. Så började jag tänka så här: skulle jag behandla Guds ord annorlunda om det funnits på mitt språk i 3 år? Vi tar det så för givet. Det är klart vi har en bibel. Klart vi har 17 biblar hemma. 18, 19, 25 om vi går in på internet med olika appar och grejer. Vi har Bibeln överallt! Så den enda frågan som återstår är: läser vi den? Är det? Är vi där? Jag tänker också i församlingen. Är vi där? Är vi där? Hebreerbrevet 10. Där Hebreerbrevets författare skriver till en församling som höll på att tappa sugen. Och det är säkert inte ni är säkert tvärtom. Men han skrev ändå till dem och sa så här: låt oss inte undvika samlingarna. Låt oss inte dra oss bort från samlingarna. Alltså, är vi där? Är vi med? Är ni med? Tänk er de som fick reda på dagen efter att Jesus red över Olivberget. Det var en helt unik öppen himmel. En fantastisk stund om man missar det. Jag ställer mest frågan till mig själv, men kanske till dig också. Är vi där? Hänger ni med? Och så har vi nästa punkt. Det är väldigt avancerat det här. Och nästa punkt kan låta lite märklig för dig. Och det är faktiskt, du kan bli väldigt glad här, för det är sista punkten. Nästa punkt är så här. De var inte roddbåtar utan segelbåtar. De var inte roddbåtar utan segelbåtar. Jag hade ett år då jag mådde väldigt dåligt. Det kan ju hända ibland. 2007. Min storbror hade dött. Han föll död ner, hans hjärta sprack. Jag kom till läkaren. Läkaren gjorde ultraljud på mig och sa: Hans, ditt hjärta är helt okej, förutom att du har en klaff som läcker. Men det är ingen fara nu, men kanske behöver operera lite längre fram. Och en normal person hade gått därifrån och sagt: ingen fara, en klaff som läcker lite grann och det kan de fixa sen om det skulle behövas. Men jag tyvärr har en spricka på det här området. Och du ser väldigt from och fin när jag ser dig. Du ser helt perfekt ut, men jag tror att du också sprickor. C.S. Lewis säger: vi bör se på varandra som patienter på samma sjukhus. Vi har defekter, de sitter bara på olika ställen. Så en spricka jag har som Gud har gett mig jättemycket med. Jag är jättemycket bättre nu. Halleluja. Men jag har en spricka med dödsångest, dödsrädsla. Det kommer både nu och då. Så jag uppfinner en ny dödlig sjukdom varje dag. Min hustru avskaffar dem i samma tempo. Amen. Det här året, när jag hade fått det här beskedet, min storbror hade dött. Då hade jag en ganska bra stund varje dag där jag trodde jag skulle dö. Det var inget stort lidande, du behöver inte tycka synd om mig. Men det var en smula obekvämt. Under det här året, när jag mådde dåligt. Det är lite pinsamt att behöva erkänna det. Men under det året lärde jag mig be på ett helt nytt plan. Helt enkelt, för jag klarar mig inte genom dagen om jag inte började dagen med Herren. Alltså jag klarade mig inte genom dagen om jag inte började dagen med Herren. Det gick inte. Så det var ju ganska bra tips då att sätta morgonbönerna. Eftersom annars fixade jag inte. Och när jag då gjorde det, när jag hade mina morgonböner under hela året överhuvudtaget, så gav Gud mig mer och mer en bild. Och bilden han gav mig, det var att han sa till mig: Hans, du är inte en roddbåt. Du vet, en roddbåt som ska dra sig fram i egen kraft. Det är lätt, vi lever våra liv så, eller hur? Vi är kristna visst, men vi går mycket i vår egen kraft. Vi gör det här man måste, det här man borde. Och det är väl bra att vi gör det, men vi någonstans gör vi det bara. Vi har liksom stängt ner ganska mycket kontakten uppåt. Utan vi är liksom, men jag får klara mig själv. Det var ett tag sedan jag hörde av Gud. Men jag kör på ändå. Och vi blir surare för varje årtag. Men det är liksom bara att köra på. Va? Så, varför hjälper inte folk till? Så. Eller hur? Och man blir trött också. För man går och ger sin egen kraft. Då blir man väldigt snabbt. Och så försöker man göra sig själv mer kärleksfull. Och det kan bara säga, lycka till. Det går inte så bra. Eller hur? Så, så sa Gud till mig: Hans, ni är inte roddbåtar. Ni är segelbåtar. Varje morgon upp med segel. När du döptes, när du sa ja till Jesus, fick du ett segel. Men han kan inte tvinga dig att ta upp det. Det är upp till dig. Vill du ta upp seglet? Och det finns ett pris. För när vi tar upp seglet så innebär ju det att nu kommer ju vinden, den heliga ande, blåsa mig dit han vill. Det kan ju störa mina ritningar. Men det är ett mycket, mycket mer spännande liv. Så varje dag upp med seglet. Människorna här, de var segelbåtar. Alltså de lät den heliga andes vind och längtan föra dem upp på berget. Och mina vänner, när himlen öppnades, då märkte de det. Då märkte de det. Vet du vad en risk för mig, med mig hade varit den där morgonen? Ska jag säga det? Och det här kanske talar till någon mer. Jag fick det just nu. Så jag tror att det talar till någon mer. Men det talar allra mest till mig. Alltså det handlar mest om mina defekter och synder. Men kanske någon mer känner igen sig. Vet du vad som hade varit en risk för mig om jag hade varit uppe på Olivberget? Ska jag säga det? Ni vet, vi har olika måttstockar i våra liv. Har du märkt det? Alltså vi har olika mätare här inne. Har du varit med om hur många har sett ett decilitermått? Det har du gjort väl, eller? Och du vet, jag tror vi har olika måttstockar. Vi har det alltså. När vi ska ge kollekt. Tänker vi så här, men okej, jag kan ge 10 spänn eller jag kan ge 100 spänn. Nu tar jag liksom, det är en måttstock vi har. Jag moraliserar inte, jag bara säger att okej, det är en måttstock. Jag ska på semesterresa, okej, 30 000 blir lagom. Det är inget fel och förmodligen lägger du inte 30 000 på semester utan 3 kronor. Men så du fattar poängen någonstans. Och då är det lätt att man har en måttstock när man liksom kommer in att bli en sukian och det är mycket roddbåt. Va? Då har man en måttstock, men okej, liksom, Herren kan få 4,5 minut möjligtvis ibland. Så det är en risk att jag hade gått upp på Olivberget där Jesus var med min måttstock. Okej, 4,5 minut blir det här då. Så jag kommer upp där, 4,5 minut. Och sen efter de här 4,5, men nu var det klart för mig 4,5 minut. Visst, nu verkar som människor blir förvandlade här. Nu verkar som att det händer någonting. Nu verkar som himlen öppnar sig. Oj, det här verkar vara en unik som. Men nu är 4,5, vi tar 1 minut. 5 minut, nu går jag. Nu har jag andra saker, sorry. Är ni med? Det är intressant med våra måttstockar. Jag talar mest till mig själv. Den här. Det kallas för en smartphone. Har ni det i Östersund? Känns det igen? Nej, men det är intressant. Jag vet att det finns mycket kristet här. Jag vet att det finns bibel och det finns jättemycket uppbyggda klipp och allting. Men det finns ju mycket annat också, eller hur? Och jag menar, det är intressant att se bara, vad har vi för måttstock för den här? Här kan vi ha måttstock på 5 timmar utan vidare. Det är liksom dagens kastrull på att surfa, smartphonerna, gå omkring med det här. Det är 5 timmar. De timmarna har vi. Inga problem. Ja, men jag måste bara uppdatera. Jag måste vara uppdaterad, vet du. Det är viktigt att vara uppdaterad hela tiden. Varje minut. Ja, men vad händer nu? Nu har hänt. Ja, jag är uppdaterad. Ja, men det är så viktigt att vara uppdaterad, förstår ni. Det är väl bättre att vara uppdaterad på han. Är ni med? Så det jag tror att den helige ande. Alltså, jag tror det kan komma en hälsning kanske idag från Guds hjärta till mig. Men kanske också till dig. Det är det som att Jesus vill säga till dig och mig så här. mitt i din öken, du som nu har en öken. Mitt i att du kanske finns här som har tjocka gråa moln. Du har haft gråa moln under månaders tid. Det har liksom varit som en slags moloken nedstämdhet som bara aldrig vill ge med sig. Eller att du är här som känner dig som för lite smör på en för stor brödskiva. Och om du är här som kan känna dig på det sättet, det finns en djup trötthet, så tror jag att Jesus, han har ingen dom. Han kommer inte hit liksom med något pekfinger, utan han bara sträcker ut sina armar och säger så här: mitt älskade barn, förstår du inte? Du som är inne i en öken. Eller du som är inne i massa grå monster och har kommit in i en nedstämdhet. Eller du som känner dig väldigt trött och dränerad. Förstår du inte, säger Jesus. Du behöver mer av mig. Jag vill ge dig mer. Jag vill ge dig mer. Inte som poäng. Inte för det, utan för att Herren älskar oss. Och jag tänkte att vi skulle få praktisera något lite av detta den här förmiddagen. Vi ska inbjuda till förbön. Vi ska få fortsätta gudstjänsten en liten stund till för den som vill. Har du andra ärenden så är det så. Det är olika för oss olika dagar. Men du som vill stanna en liten stund. Vi tänkte ta en liten stund till här i gudstjänsten. Här framme kan man antingen falla på knä här. Eller ställa sig här. Och så kan man bli smord med olja. I Bibeln så olja är ett tecken på den helige ande. Och det står i Jakobsbrevet 5. Man kan bli smord med olja om man är sjuk eller svag. Själv blir jag smord med olja av en person som stått ut med mig nu sedan 1999. Jag blir smord en halvtimme varje dag. Eller varje dag, nej. Varje vecka. Jag bara tar emot och så får jag ta emot förbön. Det är helt underbart. Förbönslåsningstimmet kan börja komma fram. Det kommer finnas möjlighet till förbön där borta. Och borta vid trappan där kan du berätta om ditt förbönsämne. Hit fram faller du på knä eller ställer dig här bara. Då säger du ingenting. Utan du bara ställer dig. Så bara smörjer vi dig och ber om bara Guds kraft i din svaghet. Vi ber om ny bara en öppen himmel i ditt liv. Vi ber att du ska få ett större mått av längtan efter att Gud ska få större plats i ditt liv. Någonting sånt.